Inför Guds tron. Inför Guds tron står vi. Och vi har kommit hit idag. In i hans tempel för att mötas av hans härlighet. Vi vanliga, enkla människor. För syns skull, eller äkta vara, eller kanske utanpå verk, eller äkta rakt igenom, kunde kanske vara rubriken att sätta på den här liknelsen vi hörde. Kan det finnas ett problem med goda människor? Man kan tycka det kanske, när man har läst liknelsen. Det kan väl inte vara något fel med att vara god eller rättfärdig som texten talar om. God är ju en synonym till rättfärdig. Andra synonymer, om man slår upp det i en ordbok, är ostrafflig, gudfruktig, from, syndfri, moralisk, renhjärtad, rättskaffens, rättvis, rättrådig och korrekt. Många av de orden är väl kanske ord som vi inte använder direkt till vardags så ofta. Men det står ändå, tror jag, för många av oss för någonting positivt. Inget att anmärka där heller om det fungerar på rätt sätt. Och det är just det som Jesus pekar på i den här liknelsen. Att det kan finnas ett problem med människor som litar på eller menar sig vara goda eller rättfärdiga. Och det är till dem som han riktar den här liknelsen. Till några som litade på att de själva var rättfärdiga och såg ner på alla andra. Riktade han den här liknelsen. Ja, vad innebär det då att vara rättfärdig? Ja, vi räknade upp en hel del saker. Och andra kan det också översätta som gör det som är rätt. Någon som gör det som är rätt eller skuldfri. Och i Gamla testamentet så står det också för att vara laglydig. Men det är också någonting mer än att vara laglydig och lyda Guds lag. Det står också för ord som oskuld och renhet, kärlek och godhet och trofasthet, räddning och hjälp och fred. Framgång och lycka förknippas också med rättfärdighet. Vi har ju exempel på människor i Gamla testamentet som kallas rättfärdiga. Noa till exempel, som var en rättfärdig man. Abraham som trodde. Och det räknas honom till rättfärdighet. Jobb som var rättfärdig som utsattes för Guds prövning. Om man går till Nya testamentet så säger Paulus att ingen, överhuvudtaget ingen, kan uppnå rättfärdighet genom att vara laglydig eller fullgöra sina förpliktelser mot Gud. Däremot kan Gud se till att en människa blir rättfärdig. Och genom att han sände sin son till världen för att dö för våra synder, för våra ofullkomliga människors synder, så kunde han återställa den här relationen mellan Gud och människor, göra oss rättfärdiga i hans ögon. Just nu kommer jag att tänka på att när jag var på en kurs i London så hörde jag berättas från en kår och från en kårledare som var där. Och han berättade att de arbetade i ett område med många prostituerade. Och en av de kvinnorna kom till tro. Men hon bar ju på så mycket i sitt liv som hon tyckte var förskräckligt, hemskt och fel, syndigt. Så hon hade svårt att ta emot Guds nåd. Och då skrev han en sång, eller en som byggde på ett bibelord till henne. Som talar om det här, hur Gud ser på oss när vi har mött honom och blivit frälsta. Och den lät så här: jag är iklädd manteln av rättfärdighet som Herren ger till mig. Och så slutar den: när han ser på mig ser han inte mig, men han ser Jesus. Det är det handlar om när Gud gör en människa rättfärdig genom Jesus Kristus. Då är allt det där borta i Guds ögon och han ser vad Jesus har gjort för oss. Räddningen som vi har i honom. Och det får vi bejaka. Gud räknar människa som rättfärdig och gör henne rättfärdig genom tron på Jesus Kristus. Ja, det här kan vi inte göra själva. utan bara med Guds andes hjälp eller med Guds hjälp. Själva kan vi inte radera ut de synder som vi har begått eller brott mot Guds vilja, hur vi nu vill uttrycka det, och inte göra oss själva skuldfria. Det här med rättfärdigheten och vad som är rätt och fel, det har ju också varierat i våra ögon från tid till annan. Alla bud som fariseerna satte upp, de äldste stadgar, och satte en ära i att följa, de är kanske inte de som vi pratar om nu för tiden. Och för många av oss som var unga på 60-talet, någonting, då talade man mycket om syndkatalogen. Du får inte göra det och det och det och det. Och den har också ändrats över tid, eller hur? Vi ser inte på samma sätt idag. Men det som inte har förändrat sig, som jag tror finns hos oss alla mer eller mindre, det är ju ändå en vilja som vi har att framstå som goda människor. Visst vill vi att människor ska tänka gott om oss och tänka att vi är goda människor. Jag tror att det är någonting allmänmänskligt som vi alla delar, att människor ska se positivt på oss. Och det är väl inget fel i det, att vilja vara god, att göra gott mot och för andra. Men det är väl också så att äkta godhet, det som vi gör av godhet, inte behöver någon uppmärksamhet. Den strävar inte efter att synas. Vi kan göra mycket gott utan att så många lägger märke till det. Och i mitt arbete på högkvarteret som testamentshandläggare får jag gång på gång bevis för det som gjordes, det goda som gjordes i det tysta, så att säga, som inte för mot en annan människa, som inte många andra visste om eller som la märke till, men som långt senare får en betydelse i att en människa får sånt förtroende för oss som är i Frälsningsarmén som man ger en testamentsgåva. Nej, det blev inga rubriker kanske i tidningarna på den här frälsningssoldaten långt upp i Norrland som tog sig an en oälskad liten grannpojke som inte kände sig önskad hemma, gav honom choklad och värme när han kom från skolan. Och han fick känna att här hade han ett hem, någon som tyckte om honom. Eller kvinnan som jag pratade med bara för någon vecka sedan, och som berättade att hon satt på ett café på Sergelplattan, eller vid Sergelplattan i Stockholm, och fick se Frälsningsarmén komma och dela ut smörgås och kaffe till hemlösa. Och inte bara en gång, som jag var där en gång månaden efter, då kom de igen. Och det gav sånt intryck på henne så att hon också kom till mig för att skriva testamentet. Nej, de gjorde det inte för att synas, de gjorde det för att hjälpa. Men någon såg, någon märkte och någon uppmärksammade detta som gjordes i tysthet, kan man säga. Hur är det med oss? Hur gör vi när ingen ser oss? Hur handlar vi då? Gör vi det goda även om det inte märks? Eller tycker vi att det lönar sig bara när folk uppmärksammar det? Liknelsen som Jesus berättar, ja, det är ju faktiskt Jesus som berättar den. Berättar om två personer som kommer till templet med olika inställning och på vitt skilda sätt. Farisén, han som kunde alla skrifterna och alla lagarna och alla stadgarna, och tullindrivaren. Kan du se dem framför dig när de kommer? Farisén, när han går till templet för att be. Han går längst fram i templet. Han vill bli sedd. Han ställde sig längst fram så alla kunde se honom. Och kanske bad han med hög röst också. Nu fantiserar jag lite grann. Han kanske bad med hög röst för han ville bli hörd också. Fast vad gjorde han egentligen? Bad han? Det står att han bad för sig själv. Det verkar inte ens vara på riktigt. Han bad mer för att besökarna, de andra, skulle höra honom än att Gud skulle höra honom. Och hans bön, innehållet, verkade mer för att vara för att visa sin egen förträfflighet. Han talar om för Gud allt vad han gör. Jag fastar. Jag lämnar tionde av allt jag köper. Jag tackar dig för jag inte är som andra människor och särskilt inte som den där borta. I två meningar använder han ordet jag 5 gånger. Bilden av farisén är förstås en karikatyr. Jesus överdriver. Alla fariséer var inte så här förstås. Men vi kan använda bilden, eller hur, för att ställa oss själva frågan om det är viktigare för oss att skylta med vår godhet än att vara goda. Självgodheten var ett av hans problem. Att jämföra sig med tullindrivaren, det var ett annat. Kanske tyckte farisén till och med att det var bra att tullindrivaren fanns med där, så det verkligen kom till synes hur bra han var själv. Kontrasten blev tydlig. Andras misslyckande blev ett sätt för honom att framstå i bättre dagar. Ja, han har tydligen fel fokus. Han jämför sig med andra istället för med Gud. I jämförelse med Jesus, som visar vem Gud är, får våra liv och våra ansträngningar sitt rätta perspektiv. Jesus var fullkomlig, helig och den enda som är det. Ingen av oss är det, eller hur? Utan honom, utan hans ande, kan vi inte ens göra det rätta. Och vi brukar ju sjunga ibland, att bli lik Jesus, det är min längtan. Att tanke, handling, ord ska visa vad jag tror. Att bli lik Jesus, det är min längtan. Och sen kommer det, hans ande hjälper mig bli honom lik. Och så ser vi då på tullindrivaren. Och då ser vi en person som tillhörde en yrkesgrupp som inte var särskilt väl sedd bland andra människor. Därför att de utnyttjade sin position för att driva in mer pengar än vad de hade rätt till. En avskydd och föraktad grupp människor som gick ockupationsmaktens ärenden. Utstötta från folket och ofta ganska ensamma. Och jag har funderat, varför kom han dit egentligen? Jag tror inte att tullindrivarna var där särskilt ofta i templet. De som andra utstötta på den tiden, de drog sig undan. Kvinnan vid Sykars brunn, kanske du kommer ihåg, hon kom när ingen annan kom dit för att hämta till brunnen för att hämta vatten. Och tullindrivaren sökte sig säkert inte heller till folksamlingar bland de rättfärdiga. Nej, det var inte så vanligt kan man tänka. Men just den här tullindrivaren, han tycks ha drabbats av en insikt. En självinsikt. Han kom bävande. Han trängde sig inte fram. Han var där på nåden och ställde sig lite avsides. Han skyllde inte ifrån sig. Han försökte inte urskulda sig i sin bön heller. Han visste hur han levde. Och det enda han får fram är, Gud, var nådig mot mig, syndare. Gud, var nådig mot mig, syndare. Nej, det var inte många ord, men den var äkta. De var avsedda för att Gud skulle höra. Han hade kommit in till insikt att han behövde förlåtelse och upprättelse. Och han visste vad han kunde få den också. Hos Gud. Någonstans ifrån hade en tro vuxit inom honom. Att han kunde och fick komma till Gud som hade skapat honom. Som kände honom utan och innan. Och han tog språnget. Han vågade språnget. Tog sig till templet. Vågade sig in bland människorna. Till den plats där han upplevde att Gud fanns. Och Jesus säger om honom, det var han som gick hem rättfärdig snarare än den andra. Men det handlar inte heller om att vi inte får tro gott om oss själva. Vi måste inte hela tiden gå omkring och känna oss dåliga. Jantelagen behöver inte spöka för oss Vi är fria i Herren, hörrni. Farisén var högmodig som beskrev sina förtjänster. Men det kan vara lika illa med falsk ödmjukhet när man lika ivrigt beskriver sina fel och brister. Och berättar hur dålig man är i hopp om att någon ska säga emot en och tala om att hur bra man är istället. Det är lika självupptaget som högmod. Båda sorterna har fastnat i att jämföra sig med andra. Men sann, äkta ödmjukhet behöver inte det. Behöver inte jämföra sig med andra människor. Jag tänker på tullindrivaren. Han märkte förmodligen inte ens att farisén var där. Han såg sig inte omkring. Han vågade inte ens lyfta blicken mot himlen. Han sökte bara Gud och hans förlåtelse. Vi behöver inte fastna i en självgodhet som blir ett hinder mellan oss och Gud. Det handlar om att vi har rätt fokus. Istället för att lita på vår egen förträfflighet litar vi helt och hållet på Gud och hans rättfärdighet och hans nåd. Det är bara nåd. När jag gick på officerskolan så fanns det en del uppgifter som vi inte gillade särskilt bra. Och då hade vi ett uttryck som vi använde. Till exempel att städa i trapporna. Det var inte det roligaste kanske som fanns. Men det gjorde man på den tiden. Och då använde vi ett uttryck när vi skulle göra något som vi inte riktigt kanske gillade. Det är bara nåd, sa vi då. Det är bara nåd. Och, alltså, det var ju lite skämtsamt sagt. Men under åren, det har ju gått många år sedan dess som ni förstår. Så har det faktiskt blivit så att det här uttrycket är en sanning. Allt vad vi gör, det är bara nåd. Att vi får vara med. Att vi får spela i musikkåren. Det är bara nåd. Tänker du på det när du går hit och spelar? Eller när du får gå hit och på expeditionen, Anders och Millan? Det är bara nåd att vi får vara med. Det är bara nåd att vi är frälsta. En gåva av Gud. När vi får komma hit med våra barn till söndagsskolan. Det är bara nåd. Det är bara nåd att få vara en ledare. Eller att få vara mötesvärd där borta. Få hälsa människor välkomna. Det är bara nåd. Och så gick de hem igen. Farisén och tullindrivaren. Och jag föreställer mig att tullindrivaren som kom dit beklämd och tyngd gick hem påtagligt lättad. Om vi nu får föreställa oss det. Farisén gick till templet som den rättfärdige, åtminstone i sina egna och människors ögon. Och kanske var det ingen skillnad när han gick hem igen. Han var fortfarande rättfärdig i sina egna ögon. Han var fortfarande rättfärdig i andras ögon. Men Herren, i Guds ögon var det annorlunda. Och det är det som räknas. I hans ögon var det tullindrivaren som gick hem rättfärdig snarare än den andra. I vems ögon vill vi vara goda? I vems ögon vill vi vara rättfärdiga? Det är bara nåd. Herren, han ser nämligen inte till det som är för ögat. Han ser till hjärtat. Han vet allt vad som görs av kärlek till Jesus. Det äger ett värde som evigt består, som vi sjunger. Det är det som räknas. Och här behöver vi inte jämföra oss med någon, med varandra eller någon annan människa. Här behöver vi bara lyfta vår blick och se på honom som älskat oss. Som älskar oss, som har gett sitt liv för oss. Som leder oss varje dag. Som vill hjälpa oss till nya insikter. Som talar om hur vi ska komma till honom. Hur vi ska vara i hans närhet. Hur vi ska leva våra liv. Guds helighet och människans ofullkomlighet möts genom hans nåd. Vem vi än är så får vi komma på hans nåd och veta att det enda som bär och det enda jag vet, det är att nåden räcker. Att Kristi blod, min synd, min skuld betäcker. Och det enda jag har att lita till en gång, det är Guds nåd. Hans gränslösa nåd. Där är vi alla med. Ingen är utesluten. Hans nåd räcker. Hans helighet och vår ofullkomlighet möts i hans, genom hans nåd. Amen.